Hej, jag heter Patrik Engelau. Jag är ansvarig för debattsajten detgodasamhället.com. Och vår underrubrik är Här skapas samtidens självförståelse. Och nu ska vi skapa lite självförståelse även här på tv. Vi ska bland annat tala om vad politiker vill och vi ska tala om skolan och lite annat i det svenska politiska landskapet. Gäst idag är Lorenz Lyttkens, en stark röst under 30 år i svensk samhällsdebatt. Filosofie doktor i sociologi och du har skrivit ett tiotal böcker och du har suttit i pressens opinionsnämnd och jag kan inte räkna upp alla dina meriter. För övrigt ska jag tala om att när jag är inblandad i något allvarligt bokprojekt, då brukar jag tala med Lorenz och jag pladdrar på hur jag tänker och så gör han tummen upp eller så gör han tummen ner. Sen så har vi några snälla möten och sen blir boken klar. Lorenz, vad vill politiker?
Ja, alltså, svaret är i grund och botten mycket enkelt. Politiker vill maximera antalet röster på sig själva och på det egna partiet.
Jaha, och det där med ideologi då?
Ja, alltså ideologi spelar roll i den meningen att man måste ju vända sig till någon. Då. Och då utgår man ifrån att de som röstar har någon sorts åsikt, någon sorts uppfattning, önskar någonting. Och, men vill man då ha många röster så gäller det ju att lägga sig i huvudsakligen i mittfåran. Vilket nu de flesta partier dessutom gör. Och det gör man därför att man tror att det är där man får flest röster. Det vill säga man försöker maximera röster.
De har ingen egen ideologi. Kan man lita på sådana?
Ja, det, alltså, ironin är ju att just de som inte har någon egen ideologi eller väldigt starka egna åsikter kan du lita på i större utsträckning än de som har starka egna åsikter. Skälet är också mycket enkelt. Därför att de som inte har starka egna åsikter, de tenderar att försöka maximera röster och då försöker de lägga sig så nära den uppfattning de tror många människor har. Men har du en mycket stark egen åsikt, då tenderar du att bli marginell.
Men du menar alltså att folkviljan funkar på det sättet? Ja. Att de här skådespelarna då, som kan inta vilka åsikter som helst, de anpassar sig till folkviljan?
Ja.
Men okej, vi prövar den tanken då. Ta den svenska skolan. Vill folkviljan att det ska gå åt pipan för svensk skola?
Nej, det gör det inte. Det gör det. Men å andra sidan så ska man då komma ihåg att ja, skolan, det är ett problem som löper 50 år tillbaka i tiden. Mm. Och en lång rad experiment och sånt där, och det har ju genomdiskuterats vid det här laget. Men alltså, det är nog med skolan som många andra områden att vägen till helvetet är stenlagd med goda avsikter. Man vill väl, men det funkar inte.
Har politikerna överhuvudtaget instrument att rätta till skolan?
Troligen inte. Jag tror inte det i alla fall. Inte de instrument som man brukar ha. Jag menar, tittar man på riksdagen så finns det två stycken grundläggande instrument. Det ena är pengar och det andra är lagstiftning. Och de hänger dessutom ihop. Men skolans problem tror jag inte handlar i första hand om pengar, långt därifrån. Det är inte så att den svenska skolan liksom har mindre pengar än skolor på andra håll som funkar bättre. Utan det beror mycket enkelt på att skolan omges och präglas av en kultur som är djupt destruktiv.
Oj.
Det, och det först mest grundläggande skulle jag vilja säga, det är ju en slags avprofessionalisering. Lärarkåren har deklasserats sedan slutet av 50-talet, början av 60-talet. Mm. Tittar man på lärarnas relativa löneläge så är det alldeles uppenbart liksom så här då att de under årtionde efter årtionde tjänade relativt sett mindre. Och fram till för 5-6 år sedan så tjänade de ju betydligt mindre än vad en byggjobbare gjorde. Och det säger någonting om vilken status man då faktiskt menar att lärarna har, det vill säga nästan ingen alls. Och i det läget så går det inte heller att behålla professionalitet. Därför att kännetecknad professionalitet, det är att man har en kompetens på ett område som gör att man är kapabel att fatta de korrekta besluten på det området. När vi sätter oss i ett flygplan så utgår vi från att piloten faktiskt vet vad han eller hon håller på med där framme i cockpit. Mm. Skulle man misstro det så skulle man liksom inte gå dit. Man skulle inte sätta på flygplanet överhuvudtaget.
Men till skolan går man?
Till skolan går man. Det som är så att den är obligatorisk, den måste man gå till om man är i den åldern. Och samtidigt som lärarna inte liksom så här då får, så här då, åtminstone tror sig inte få det utrymme de skulle behöva för att utnyttja sin professionella förmåga.
Det finns, skolan blir sämre och sämre. Alla vet om det. Ja. Politikerna kanske kan, kanske inte kan göra någonting åt det. Lärarna har fått en sämre situation, taskigare anseende, ja, sämre betalt och så vidare. Men varför lever vi med ett pågående problem? Är det någon som vill det här? Alltså, jag tänker igenom, finns det någon stark maktfaktor i Sverige som faktiskt vill det här? Kapitalet till exempel, vill de det?
Alltså, är det ju
facket?
Nej, jag utgår från att lärarfacket eleverna inte tycker det är bra. Eleverna vill ju inte det, därför att det är ju deras framtid som står på spel.
Och föräldrarna?
Föräldrarna utgår ju från inte heller vill. Å andra sidan så har föräldrarna haft en tendens liksom då att lassa över en väldig massa problem på skolan som de tycker skolan ska sköta. Mm. Det. Men nej, alltså det är nog så att ingen vill egentligen det här. Och det är intressant. För då frågar man sig, hur har det kunnat uppstå? Varför har vi under årtionde efter årtionde fått en sämre skola? Och för all del, något liknande händer ju på universiteten också.
Ja, där har du samma avprofessionalisering. Ja, ja. Inom, ja. Men det har vi i och för sig inom andra områden i Sverige också.
Ja, det har vi. Och vi betalar ett högt pris för det. Och det är ett pris som kommer på många olika ledder. Jag menar, det direkta är förstås då att barnen lär sig mindre och kommer ut som vuxna med mindre kunskaper. Men de kommer också ut med liksom väldigt konstiga attityder, va? Liksom då man lär sig att det spelar inte så stor roll. Och sen har du ett jätteproblem, och det är att när man blir deklasserad eller avprofessionaliserad så förlorar man i status. Och förlorar man i status, då förlorar man omgivningens respekt.
Tror att det här är, alltså jag tror ju att du har rätt i det här, att det är ett genomgående tema i Sverige, den här avprofessionaliseringen av tidigare självständiga, starka, ja, yrkeskårer som just lärarkåren, ja, universitetslärarna, professorerna, kanske polisen, ja, en del av läkarkåren och så vidare och så vidare. Och om det är det som är förklaringen till att det går sämre i skolan, då måste vi börja fråga oss, varför har lärarna blivit på det här viset? Varför har de ingen auktoritet längre?
Alltså jag tror att jag kan bara gissa här, det är lite mer en gissning kanske det, men jag inbillar mig i alla fall att det handlar mycket om en sorts mentalitet som har vuxit fram som en del av den svenska välfärdsstaten under mycket, mycket lång tid. Och en del av det handlar om att det ska vara lika för alla, alldeles oavsett vad man presterar. Och det är klart att i så fall spelar inte skolan en större roll. Va? Därför att en bra skola, den är ju till för också en fungerande meritokrati ute i samhället. Va? Så att de som gör bäst ifrån sig blir också belönade för det. Va? Men den tanken har ju då många varit lite tveksam till. Va? Och det betyder också att man har lagt krutet liksom på de som man har uppfattat som de som har de sämsta förutsättningarna. Va? Och det innebär då att de som har goda förutsättningar egentligen aldrig får utnyttja sin potential i den svenska skolan. Och det här kan man se också i mätningarna. Mm. Alltså om detta råder ingen tvekan. Sen har lärarna förlorat sin auktoritet. Idag den enda auktoritet som en lärare kan uppbåda är ju den som personen naturligen har med sig. Va? Och en del har det naturligen, men andra har det inte. Va? Mm. Och då hjälper inte skolan och institutionen till överhuvudtaget. Va? Och det här har ju att göra med statussänkningen. Va? Därför att status ger, belöningen för status är respekt. Mm. Har man hög status får man mycket respekt. På den tiden lärarna hade hög status fick de mycket respekt. Får man respekt har man också auktoritet naturligtvis.
När man talar med lärare så berättar de ofta, när man frågar dem vad är felet med er situation. För de är ju medvetna om det där, så, ja. Såklart. Vi har för dålig lön, så. Mm-hmm. Okay. Mm. Just. Men sen säger de också att de har blivit så styrda. Det finns en massa regler, det finns en massa chefer, myndigheter, ja, som skickar över dem sjok med administrativa och andra förhållningsregler, så de kan liksom, måste försöka vada, ja, fram i byråkratin.
Alltså jag tror att det ligger någonting i det naturligtvis, va? Men jag tror inte att det är långt ifrån hela sanningen. Och enkla skälet till att det antagligen är på det sättet är att det finns ju också mycket bra skolor. Det är det. Och om nu den här administrativa bördan var så gigantisk att den omöjliggjorde liksom en fungerande skola.
Ja, det är klart.
Då skulle det inte finnas några bra skolor. Va? Men nu råkar det finnas ett rätt stort antal mycket bra skolor.
De kanske skiter i reglerna.
Ja, alltså jag misstänker att det finns ett större utrymme inom ramen för regelsystemet att agera på olika sätt än vad man riktigt vill erkänna i rätt många skolor. Därför jag tror inte till exempel då att riktigt bra skolor struntar. Ja, det kan ju hända att man liksom så då lägger en del regler åt sidan. Men i allt väsentligt fungerar de inom ramen för regelsystemet. Mm. Och det visar att det går. Och vad det handlar om i sin tur, det är ju då att man ofta har en rektor och man har liksom andra förutsättningar som gör att man kan bedriva liksom en bra undervisning. Man kanske liksom så här då dessutom har ett kontrakt med alla elever som kommer där det är glasklart liksom så här då att man inte sitter och babblar i någon iPhone under lektionen. Att man uppträder hövligt och att man liksom visar respekt för lärarna och en lång rad sådana elementära saker. Och då får du ordning och reda. Och det betyder då att den stora vinnaren på ordning och reda i skolan, det är de flesta elever.
Du skrev i någon av dina böcker, jag kommer inte ihåg vilken, så, eller det är flera kanske, så har du använt ett begrepp som har gjort intryck på mig, nämligen de hjälpande skikten.
Ja, alltså det hjälpande skiktet. Jag myntade det uttrycket i en bok som hette Den disciplinerade människan, ja. Som kom ut, herregud, det var 85, så det är ett tag sedan. Mm. Och det var egentligen för att försöka ringa in liksom så här, det skikt i den svenska välfärdsstaten som så här, har det operativa ansvaret för att hjälpa människor. Och det vill säga då, det är allt ifrån lärare, det är sjukvårdspersonal, men man får väl också räkna dit så här, hela rättskedjan i praktiken. Va, liksom då. Det, inte för att liksom, tjuven tycker sig bli hjälpt, va, men den som blir berövad någonting blir hjälpt. Och det är också så att det är väldigt många människor. Det är en gigantisk grupp det här, va? Och det lilla problemet i sammanhanget är ju att det här är en grupp som också har ett egenintresse.
Nämligen?
Ja, för det första vill de ha lön. För det andra vill de ha högre lön. Mm. För det tredje, de som är chefer vill naturligtvis då lägga under sig ett lite större område, ett större revir. Mm. Och de som är höga chefer, ja, för verk och myndigheter, vad det nu kan vara, de vill naturligtvis då ha ännu större revir. Va? Och det betyder att de vill maximera anslagen.
Men det här är ju en jättegrupp med människor. Om vi tar, ja. Jag menar, tar alla på Försäkringskassan, alla på Migrationsverket,
Arbetsförmedlingen,
socialtjänsten i kommunerna. Alltså, vi snackar om miljoner människor.
Ja, det gör vi. Det är precis vad vi gör det. Det är oerhört många.
Och de sitter där och maximerar sin omsättning.
Ja, det är klart att de gör. Jag menar, politiker maximerar liksom, försöker maximera liksom röster. Mm. Företag maximerar vinster. Mm. Forskare försöker maximera sitt anseende i forskarvärlden. Va? Mm. Och det är ju sättet att ta sig fram på. Va? Mm. Man vill ha mer av det som man tycker är gott och bra. Det är inte konstigt.
Men det finns en otäck baksida av det där resonemanget. De här hjälpande skikten, det hjälpande skiktet, ja. De måste ju ha någon att hjälpa. Det måste vara någon som är svag.
Ja. Ja.
Och därför måste ju de leta upp svaga människor, för då får de ju mer att göra.
Ja, så är det ju. Det är kort och gott, man behöver klienter.
Man behöver klienter?
Ja, det är det, va? Av olika slag. Det är liksom, och det må vara sen då. Jag menar, det är klart att hur kul är det för polisväsendet om alla verkligen blir fullständigt hederliga?
Nej, det går inte.
Det är, eller socialtjänsten, liksom så här, då, om det inte fanns en enda missbrukare.
Då slår det mig en tanke. Hur ser du på invandringen, på migrationen i det här perspektivet? Det slår mig, jag bara tar ditt tänkande. Ja. För 20 år sedan, 30 år sedan så var Migrationsverket ingenting.
Nej.
Nu har det blivit Sveriges största myndighet.
Ja.
Som talar om för politikerna hur mycket pengar de ska ha. De gör 4 prognoser om året och skickar en räkning till politikerna. Men ja, så här mycket kostar det.
De skickar inte politikerna, som skickar inte skattebetalarna, ska man kanske lägga till.
Ja.
Det. Jo, men det är ju också en del, det är, ju, alltså, det är naturligtvis en del av samma logik. Att de som kommer hit förvandlas ju omedelbart till klienter. Det är ytterligt få som börjar jobba första dagen. Va? Det är inte som 50- och 60-talet. Utan de blir klienter, och väldigt många av dem förblir klienter under i stort sett resten av sina liv. Och det betyder liksom så här då att klientpopulationen, den växer. Och det är klart att det finns intresse för det. För de som behöver klienter.
I det perspektivet måste ju liksom den här invandringen vara rena guldruschen.
Ja, men det är det ju också. Såklart. Nu blev det ju lite mycket under en period, va? Vilket betyder liksom så här att man inte, dels hittar man inte socialsekreterare eller andra som kunde funka som anläggare och liknande på Migrationsverket i det tempo som man skulle behöva göra. Mm. Men får de lite tid på sig så kommer de säkert att leta upp sådana personer, det är jag alldeles övertygad om. Sen skapar ju det här motkrafter på andra håll, va? Men inom det här hjälpande skiktet så skapar inga starka motkrafter. Därför att det här handlar ju om levebrödet.
Hur mycket makt har det hjälpande skiktet?
Alltså det första man ska komma ihåg är att det är väldigt många människor. Va? Så det betyder att de faktiskt har makt i valurnan, påtagligt sådant. Och det är ju inte så att det stora flertalet röstar bort sig själva, va? Eller sina egna förutsättningar. Det gör man liksom inte. Va? Det är lite egenintresse måste man ändå liksom få utlopp för. Och det gör att de direkt och indirekt, och inte minst då ideologiskt, har en betydande makt. Va? Liksom den här offer, alltså perspektivet på människor som offer har spritt sig enormt mycket i Sverige. Och alla försöker klä på sig offerkoftan.
Det här gänget, om man får kalla det för det, ja. Den här sociala klassen eller vad du vill kalla ja. För, de mår ju bra utav att det finns många offer.
Ja, ja.
Därför det är det. Det ger mera jobb åt dem.
Ja, min misstanke är väl att väldigt många av dem som knyts till det hjälpande skiktet också har bidragit till att utveckla det här offerperspektivet. Va? Att det är synd om människor och det är de som det är synd om ska man ta hand om. Det vill säga de är våra potentiella klienter. Logiken är liksom alldeles uppenbar. Så att det är, och annars skulle ju vi inte haft den här enorma betoningen av rättigheter i motsats till förpliktelser som ju har varit typiskt för den Sverige och den svenska välfärdsstaten i 30, 35, 40 år sedan vid det här laget.
Det här att man bara har rättigheter, inga skyldigheter.
Ja, det är det va. Att någon annan ska leverera. Va? Jag behöver. Och sen lär sig ju liksom människor naturligtvis också att man framställer sig som offer. Va? Kort och gott att mig är det synd om. Va? Och det är liksom det moderna sociala martyrskapet som har spritt sig, och det funkar ju. Det är liksom, mig är det synd om, och det är någon annan som har gjort någonting otrevligt mot mig, hjälp mig, och vilket praktiken betyder, ge mig pengar eller någonting annat.
Men någonstans är det någon som ska betala. Du nämnde tidigare skattebetalarna.
Ja, det är det.
Och varför går skattebetalarna så villigt med på att finansiera den här svängen då?
Alltså därför att, jag tror att det finns flera förklaringar, men en av dem misstänker jag i alla fall är att alltså den sorts tilliten mellan människor i Sverige har varit hög under mycket lång tid. Va? Och det är också så att vi litar på våra myndigheter, vi litar på vår stat och vi litar på våra politiker i en utsträckning som man inte gör nästan någon annanstans. Va? Med undantag möjligen från Norge och kanske Finland och Danmark. Va? Och den här tilliten gör att vi utgår ifrån att de också gör ett bra jobb. Vi utgår ifrån att alla inblandade inte har en egen agenda som skiljer sig från den man presenterar vid högtidstalen. Och sammantaget så gör det att så länge det inte fungerar riktigt dåligt så tycker man att ja, men då ska man väl ändå betala. Och sen ska man ju lägga till också, vilket är viktigt, att vi har ett av de effektivaste kontrollsystemen i världen när det gäller skattebetalning. Mm. Möjligheten att smita är inte stor.
Nej, det är det inte, men det knorras inte så där förskräckligt.
Nej, det gör det inte.
Och då menar du att det åtminstone delvis beror på att den vanliga skattebetalaren säger, de har inte fattat det här med att det här hjälpande skiktet har sina egna intressen.
Nej, det har man har inte det. Man litar fortfarande på dem. Och sen ska man dessutom lägga till att de flesta har ingen aning om hur mycket skatt de betalar. Det är ju viktigt. Va? Liksom då. Så att skatterna är dolda i Sverige. Va? Och har varit det nu i årtionde efter årtionde efter årtionde. Va? Mm. Och det gör att människor tror att de betalar mycket mindre skatt än vad de i praktiken gör. Mm. Och det är ju en annan dimension. Va? Mm. Men om du kombinerar det med den missuppfattningen med den här sociala tilliten så får man åtminstone någonting som liknar en förklaring till varför folk fortsätter att vara hyggligt villiga att betala skatt. Va? Och sen ska man då tillägga att den svenska välfärdsstaten trots allt levererar ju en del. Va? Det är inte så att den inte levererar, för det gör den. Sjukvården har visserligen sina problem, skolan har vi talat om, det är ju betydligt större problem. Va? Men trots allt sammantaget så levererar det på en nivå som de flesta ändå är hyggligt nöjda med. Va? Och så länge det sker så...
Men det börjar väl krackelera nu, gör inte det?
Ja, det gör det. Och det betyder att antingen står vi inför mycket stora förändringar eller så lyckas man hantera de här problemen. Och när det gäller skolan så börjar jag bli nog mer pessimistisk, måste jag säga.
Än när det gäller vad då?
Än när det gäller de flesta andra samhällsområden. Uh-huh. Det är därför att skolan har också med djupgående liksom kulturella dimensioner. Va? Med hållningar, värderingar, attityder, verklighetsföreställning och vad du vill kalla det för. Va? Det är närmast antropologiskt. Uh-huh. Och det gör att man kommer inte åt det här bara med pengar eller med lagstiftning. Va? Jag tror grunden handlar om att det är liksom att lärarkårens professionalitet måste lyftas fram. Men då måste den ju också ha en professionalitet att lyfta fram.
Ja, men det finns ju, lärarkåren är stor.
Ja.
Det finns ju 10%, 20%, 30% som trots allt är bra lärare.
Ja, det gör det. Det gör det. Och det vore väl alldeles utmärkt dessutom om skolor som inte funkar så bra lärde sig någonting av de skolor som fungerar bra.
Då ska jag ställa en fråga som jag inte tänkt på tidigare. Ja. Om nu skolan är så dålig och alla vet om det och lärarna vantrivs, många av dem i alla fall, därför att de har inte sådana villkor, de har förlorat status och så vidare. Och så vidare. Varför gör de inte revolution?
Ja, det är en jättebra fråga, jag vet inte det. Jag har en del misstankar om orsaken till det. Jag tror att de riktigt bra lärare söker sig kanske då till skolor som fungerar bra.
Så det löser sig för dem?
För dem löser det sig, va? För lärare som är mindre bra så...
Så hjälper det inte att göra revolution?
Nej, det är ju det, va? Och det är ju också så att vi har haft, alltså det går inte att komma runt. Vi har haft en negativ selektion till läraryrket under årtionden. Va? Och lärarhögskolor som har fungerat mindre bra, för att uttrycka det väldigt försiktigt. Va? Det gör att de studenter som kommer till universitet och liknande och har en möjlighet att komma in på och klara av andra utbildningar har ju valt dem framför att bli lärare. Så lärare har varit det sista alternativet för väldigt många. Och nivån för att komma in, antagningskraven, har ju liksom legat vid fotknölarna under långa perioder. Och det är klart att rimligen speglar det i någon mån vilken slags lärare som sen kommer ut. Ja, så av de 123 studenter som blev antagna till lärarhögskolan 2012, en av dem, så hade de en nivå på högskoleprovet som låg på 0,1%. Och då ska man komma ihåg, eller 0,1 menar jag. Och det högsta man kan få, det är 2. Och 0,1, det betyder att det är mycket lägre än ren slumpmässighet. Och det betyder att en schimpans som chansade på alternativen skulle få en högre poäng än vad de här studenterna hade när de kom in. Och det är vad jag kallar för negativ selektion. Det betyder inte att alla är dåliga, men rätt många misstänker jag det.
Vad det antagligen kommer att leda till, det är det du säger. Vi får en tydligare uppdelning i bra skolor och dåliga skolor. Ja. Tidigare hade vi en ordning där alla skolor var bra skolor, ja. Ungefär.
Ja.
Därför att vi hade en lärarkår som var någorlunda enhetlig och åtnjöt respekt och respekterade sig själva och så vidare. Och kunde, och höll ordning i sitt eget bo. Och då kunde vi ha en allmänt bra skola, men nu får vi inte det då.
Nej, jag tror att problemen är så stora så att om man, givet att man har en långsiktigt bärande och fungerande idé om vad man vill åstadkomma, så behöver man en generation på sig.
Jag tänkte på en annan sak, det där om varför svenska folket så villigt, eller relativt utan protester, betalar så höga skatter. Sverige är väl det land i världen som efter Danmark eller vad det är har högst skattetryck.
Ja, faktum är att jag tror Danmark har ju gick om oss för några år sedan, va, liksom under den förra regeringen. Och sen tror jag faktiskt att Frankrike har passerat oss, men jag ska inte svära på det. Jag inte
säkert.
Men vi är bland den handfull länder i världen där människor betalar mest skatt.
Och nu börjar folk fatta att det här med migrationen kommer att kosta en himla massa pengar.
Ja.
Och så börjar de fatta att det här är inte bra. Ensamkommande flyktingbarn kostar mer än 1 miljon eller 1 miljon. Eller vad det är. Om man lägger till allt upp och säger det. Nej, det tycker vi inte om, säger folk. Men då händer någonting. Då vänder sig någon i samhället, vänder nu igen, det kan vara vem som är till dig och säger, skäms, så där får du inte tycka. Nej. Du är fascist.
Nej. Man får inte ställa grupper mot varandra. Va? Det är det typiska argumentet. Det är, samtidigt som naturligtvis då alla politiker från höger till vänster ställer grupper mot varandra.
Ja, det måste man göra.
Det är klart man måste göra. Att prioritera i politiska sammanhang, speciellt när det gäller pengar, det är detsamma som att ställa grupper mot varandra. Det går liksom inte att undvika. Och sen går det inte att få människor att tänka liksom så här då, de här fina tankarna som många, speciellt då den här välvillighetseliten, så gärna skulle önska. Folk tänker de tankar som ter sig alldeles uppenbara.
Jo, men om de yttrar de där tankarna som är annorlunda, då ska de skämmas.
Det är så man får tyst på dem. Ja, jo, men det har varit en taktik under lång tid, va? Men den är körd nu. Det är alldeles övertygad. Ja, det är alldeles övertygad om. Det är därför att det är ingen som skäms längre. Mm. Det är alldeles uppenbart liksom så här då, att när även liksom våra bäst placerade politiker börjar liksom tala om de här sakerna, då är det rökt. Du kan inte springa fram till, jag menar, Löfven och säga skäms på dig, va? Eller liksom Kinberg Batra eller någon annan. För det är ju det här man diskuterar nu. Och alla vet ju naturligtvis då att notan för i första vågen här med Migrationsverket, den blev häftig. Va? Mm. Nu sjunker notan för Migrationsverket. Nu ökar notan för kommunerna och den kommer att öka kolossalt snabbt. Va? Mm. Och jag såg redan idag i någon artikel i någon av tidningarna att kommunerna försöker ta ju över till exempel en hel del av det jobb som Arbetsförmedlingen borde göra. Eftersom Arbetsförmedlingen inte levererar, det har de ju aldrig gjort. Mm. Och är naturligtvis skitförbannade. Va? Därför att det är ju kommunerna i slutändan som sitter med de faktiska och praktiska problemen. Det är de som ska lösa det. Mm. Och samtidigt så kommer liksom så här då signaler från statsmakten och från riksdagen om att de ska fixa både det ena och det andra. Men man skickar inte pengar med dem. Mm. Inte den utsträckningen som det faktiskt kommer att kosta. Mm. Och när vi nu får liksom så här då, säg en 50, 60, 70 tusen till som går ut i långvarig arbetslöshet. Så kommer den notan att bli rätt kraftig. Och en del kommuner kommer den att bli så stor att de klarar det inte. Va? Mm. Och det är enkla skälet att där finns, på många håll finns inga jobb. Och där det finns jobb finns det definitivt inga bostäder.
Men det klarar inte. Det är ett svårt ord. Ja. Vad betyder det?
Ja, det betyder att om de inte får mera pengar så betyder det i praktiken att de måste skära någonstans. Va? Mm. Och då handlar det om ett brutal nedskärning i mycket av det som är kommunernas ansvar. Och det kan vara liksom allt ifrån hemtjänsten, det är delar av äldrevården. Det kan gälla skolorna. Det kan gälla liksom så allt som man sköter gator och liksom väg och vatten och vad du vill. Va? Mm. Man kommer att skära överallt. Mm. Och det är ju av det enkla skälet att det finns inga pengar. Och man kan inte köra det här på lånade pengar. Va? Det får man för övrigt inte heller.
Ja, kan vi låna lite? Kan vi? Staten kan låna. Ja, kommunerna lånar redan.
Ja, ja, jo, det gör de. Va? Men jag tror inte du får låna. Du kan inte låna till drift. Va? Du kan göra det tag kanske, men du kan inte göra det längden.
Undrar om de märker det. Ja, det spelar ingen roll.
Poängen är då att kommuninvånarna, de som bor i kommunen, kommer att märka det här.
Och de kommer att märka det,
ja.
Såklart. Och det är vi.
Ja, det är vi. Och de kommer att bli förbannade. För så vill vi förbannade. Det, och då kommer man att undra, vad är det vi betalar våra skatter för? Mm. Och kommer den diskussionen upp på allvar i Sverige, då sker det skett ett fundamentalt skifte. Mm. För det har vi aldrig haft i Sverige egentligen. Va? Det är ett litet fåtal som har diskuterat skatter. Va? Men det stora flertalet har liksom betalat och kanske ibland då försökte skicka in en extra liksom, reseräkning till skattemyndigheten. Mm. Men annars inte mer än så. Va? Mm. Och det gör att skulle den frågan komma upp så att det här på djupet kopplas ihop med skatteinbetalningen, eller de skatter vi betalar, då har vi ett nytt, nästan helt nytt opinionsläge. Mm. Och det intressanta är att se vilken av våra röstmaximerande politiker som hugger på det.
Mm. Och frågan är vad de skulle göra. Om du, nu ska jag säga en sista fråga så här, en svår fråga, omöjlig att besvara. Om du var chef för alltihopa, om du blev svensk diktator eller åtminstone statsminister, vad skulle du göra?
Ja, alltså det första som jag tror, jag vet inte om jag skulle göra det men som skulle behöva göras i alla fall är att man måste få en balans mellan inflödet av människor till Sverige och tempot i integrationen. Du kan inte ha ett större inflöde än människor blir integrerade, så här får jobb. Och om de som inte får jobb...
Men om du, då, vad betyder det om du talar klarspråk?
Ja, vad jag talar klarspråk så betyder att då får man ju styr på inflödet.
Okay.
Det är inte konstigt än så. Nej. Och sen småningom då, när man faktiskt har löst integrationsfrågan, så kan man öppna dörren igen.
Okej. Okay. Noll immigration, se till att vi grejar någonting åt de som har kommit.
Ja.
Och när det är klart...
Och vi tror
kanske
att
vi kan,
ja, då kan vi öppna dörren igen. Mm. Det är inte konstigt än så. Men om vi inte klarar det så kommer inte invandringen att uppfattas och upplevas som legitim av de flesta svenskar. Vi är ju där idag.
Men du, Lorentz, apropå det här med att strypa invandringen som du säger. Jag tänker på Karl Oskar och Kristina i Vilhelm Mobergs utvandrarepos. De åkte till USA, de kostade ingenting, fick ingen tolkhjälp. De fick inte tänderna lagade och så vidare och så vidare. Och ändå gjorde de ett jättelikt, gav de ett jättelikt bidrag till den amerikanska ekonomin. Kan man inte tänka sig det här?
Jo, kan man. Naturligtvis. Det, men då betyder det att du förändrar liksom incitamenten och incitamentsstrukturen helt radikalt i Sverige. Och det i sin tur skulle innebära att man behöver meritera sig för inträdet i välfärdsstaten. Och den viktigaste meriten är att man arbetar.
De som inte arbetar får inte del av välfärdsstadens statens hovor.
Nej,
det säger?
Exakt.
Okay.
Då får man, du en situation som...
Man kvalar in i välfärdsstaten.
Man kvalar in, det, så är det.
Ja, så kan man göra. En annan grej, apropå det här med du sa... Nu för tiden så har alla rättigheter men inga har skyldigheter. Men det står ju faktiskt, jag plockade fram Sveriges grundlag, regeringsformen. Där står det faktiskt att det ska vara så. Första kapitlet, andra paragrafen, så står det så här: den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Lyssna nu. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg, trygghet och bla bla bla. Alltså, vad politikernas huvuduppgift är att greja bostad och jobb. Det är deras huvuduppgift, står det här i regeringsformen. Alltså, det är en annan planet än Karl Oskar och Kristina.
Ja, det är en annan planet. Dessutom är det så att det är bara en fri fantasi. Politikerna kan ju inte leverera det här. Då skulle de väl ha gjort det. Och dessutom undrar jag liksom, om det nu är riktiga rättigheter, vilken domstol kan du gå till för att sen då kräva ut ansvaret för att du inte har något jobb och inte har någon bostad?
Nej, det kan du inte göra, men alltså, vilken...
Tänkandet är absurt.
Tänkandet ligger ju här, och det är det tänkandet som politikerna faktiskt har.
Ja, ja.
Och inte bara dem, utan dina...
Ja, ja.
Det är ditt skikt.
Ja, men det begriper jag. Alla människor, jag menar möjligen då utanför liksom, så här, då, de här ska jag säga, välvilliga eliterna, förstår att om det inte finns en balans mellan rättigheter och skyldigheter i ett samhälle, så går det åt fanders.
Okay.
Det är inte konstigt än så. För annars betyder ju det liksom då att annars kommer ju liksom allt fler människor då välja liksom att skicka räkningen till någon annan. Va? Och i slutändan, vem är det som ska betala om alla skickar räkningen till någon annan?
Det är skattebetalaren.
Ja, denna abstrakta liksom entitet. Va? Men det är vi. Alla vi. Va, liksom då. Det är människor som sliter och jobbar och kämpar på. Va? Och det finns många. Och poängen är då att hur många räkningar ska de behöva ta?
Konstigt är att den här diskussionen hade du och jag inte kunnat föra offentligt i alla fall. Nej. För ett år sedan. Knappt för ett halvår sedan.
Vi hade fått mycket skit för det i alla fall.
Kanske vi får.
Kanske vi får det. Det har jag slutat bry mig om för länge sedan, måste jag säga.
Okej, vad skulle du göra mer då? Det där var en bra grej.
Ja, det är alltså jättesvårt. Det är därför att det är också då, det är tekniskt
skolan,
komplicerat.
Skolan alltså, och universitetsvärlden.
Det första är ju det jag pratade om tidigare. Men det är ju lätt att säga liksom då, att man skulle önska att man fick tillbaka professionaliteten. Men den knepiga frågan är, hur gör man? Och när det gäller skolan är det knepigt, för jag vet inte hur mycket professionalitet som finns kvar i skolan. Va? Och det enda jag kan se, det är ju liksom ändå att mindre alltså lite sämre fungerande skolor borde försöka lära sig av de som fungerar bra.
Lorentz, vår tid har gått ut nu, men jag tycker det här var oerhört spännande. Jag vet inte om det är hoppingivande eller motsatsen det du säger. Det är motsatsen, det är skrämmande när man jämför med hur det ser ut i Sverige idag. Men det är också hoppingivande, därför att vad du gör tycker jag är att du öppnar upp och säger här måste vi tänka på ett annorlunda sätt. Det kanske finns lösningar, det finns lösningar och så vidare. Och det är jättebra. Ja. Tack!
Ja, tack!